Vi ska se, jag ska klä av mig lite, vänta lite. Mm. Så, tjock tröja av. Ska vi?
Vi kör.
Sen jag lärde känna Bobby var han den första människan jag träffat som fick mig att njuta av att föra samtal på samma irrationella och oreflekterade sätt som en njöt av kaffe och att lyssna på hög musik. Han fick mig att skratta. Det där var ett stycke ur Sally Rooneys Samtal med vänner, och just det där oreflekterade glädjen i samtal. Ja, man träffar inte så många sådana människor i sitt liv. Har man tur så träffar man ju en partner som är sån. Man kanske får någon som bästis. Eller så gör man podcast med en. Johanna Frändén i Paris, jag vill passa på och tacka för att du finns och för att jag får prata med dig på det här sättet. Hur mår du?
Åh, varsågod. Tack själv. Jag mår bra. Vad roligt att få vara kaffet i ditt liv.
Det är inte det sämsta.
Nej, verkligen, verkligen inte. Nej, det är fint här i Paris. En dag sent. Men vad gör det?
Nej, vad gör det? Vi gick igenom ett tekniskt haveri helt utan egen förskyllan när vi spelade in igår, och fördelen med det är att man alltid får en ny chans i livet. Eller ja, man får nästan aldrig en ny chans i livet, men just i poddvärlden så fick vi faktiskt det. Så vi får göra vårt bästa. Fördelen med det är att vi har ju hunnit se i alla fall en vända Champions League när vi pratade om här på onsdag morgonen, och vilken vända det var.
Det var det.
Visst var det toppen.
Ja, men fördelen med att jag redan har spelat in det här avsnittet är ju att manus, så att säga, sitter. Nackdelen är att de där spontana glädjeyttringarna kan eventuellt låta lite intränade. Vi får väl göra vårt bästa, helt enkelt. Vi har helt riktigt en ny Champions League-vända i ryggen. Det var ju en fin en igår. Det var ju faktiskt, jag var mest fokuserad på grupp G, den där PSG och Napoli och Liverpool gjorde upp om de två kvalplatserna. Och det var ju faktiskt helt öppet ända till sista sekund, får man säga, igår i den matchen som jag tittade på mellan Liverpool och Napoli just. Men det var ju, fanns ju också en annan grupp som såg väldigt klar ut ganska så tidigt, men där Tottenham vaknade till liv sent om sidor och trocklade sig vidare, eller? Kan man säga det på något annat sätt?
Man får nog säga så. Det känns lite. Jag följde inte med Inters match på det sättet. Men känslan var att det var ju rent manusmässigt perfekt för Tottenham att sådär vagga in Inter i en situation där de då trodde att de kunde sitta och bevaka sitt resultat lite grann. Eller i alla fall inte ösa på med allt de hade. Eftersom den poängen de hade ju räckte fram tills det var bara ett par minuter kvar där. Lucas Moura, som vi har pratat om förut här, springer in med en kvittering på Camp Nou. Och ja, vill man hårdra det och göra den politiska tolkningen, så är det alltså så att Tottenham gick vidare tack vare Lozano, som gjorde mål för PSV, och tack vare Bolsonaro, eller i alla fall Bolsonaro-supporten Lucas Moura. Vissa synder må vara honom förlåtna just idag.
Jag kan säga att Liverpool gick ju också faktiskt vidare tack vare Bolsonaro, för det var ju Alisson Becker som stod för en superräddning på Milics chans på 91 och 20 någonting var vi inne på i tilläggstid då. Alisson Becker, som också har kommit ut som Bolsonaro-aktivist, det vill jag ta i, men i alla fall att han har lagt sin röst på honom har framgått på ett eller annat sätt i sociala medier, så att det var en seger för den brasilianska regimen igår.
Just det, fint. Vi är väl unt.
Alltså, verkligen. Ingen skugga ska falla över den och så vidare.
Nej, så är det ju.
Må bäste man vinna.
Just det. Alisson Becker förresten har väl tagit klivet fram som idrottsvärldens mest framgångsrika Becker. Känns som Boris har det tyngre på sitt håll.
Men inte så olika nu när jag tänker efter. Rent fysiskt. Han känns väl som att han kanske är en tysk ättling.
Förmodligen, det brukar vara så med brasilianare. Att,
som blir fascister.
Heter man sådär så har man väl något brasilianskt i ådrorna. Och antingen, det som det brukar vara i både Argentina och Brasilien, att man har ett tyskt efternamn, så är man antingen någon som har flytt från en viss regim, eller så fick man fly när den regimen föll, så att säga. Vi har inte gjort den genealogiska analysen av Alisson Becker. En duktig målvakt är hur som helst.
Alltså jätteduktig. Jag stod faktiskt och lyssnade på honom efter matchen mot PSG när de förlorade. Det var i förra rundan. Och då stod han i mixade zonen då och pratade med brasilianska tillresta reportrar. Eller, ja, det är väl ganska många som finns i Paris som jobbar för brasiliansk media av förklarliga skäl. Då. Ni vet, vi har ju halva det brasilianska landslaget där. Och man blir nästan alltid, i alla fall jag, konstigt nog, lite tagen på sängen när människor, eller kanske män, fotbollsspelare med Alisson Beckers uppsyn, alltså väldigt europeisk, lite timid, ser liksom nästan lite nordisk ut sitt skägg och står och flackar med blicken och pratar den här brasilianskan som är så, så livsglad och sensuell. Mm. Och, det är så otrolig... Fortfarande en otrolig kulturkrock på något sätt. Jag hade ju själv helt bizarra förväntningar på Brasilien första gången jag hamnade där. Det var Confederations Cup 2013. Och vi klev av planet i Rio. Och så fick jag frågan om jag skulle till integrationskön eller om jag hade brasilianskt pass. Alltså man, det är ju två olika sådana här köer man ska genom passkontrollen. Och jag tittade på den här brasilianska passkontrollanten och sa, vad tror du? För jag tänkte, alla ser väl att jag inte är brasse. Mm. Men så är det ju verkligen inte. Och det är ju faktiskt nästan det roligaste med det här landet. Att även om fotbollsspelarna som slår igenom, och många av dem som är kända från Brasilien, det är ju fotbollsspelare som kommer från lägre klasser, som väldigt ofta är mörkhyade eller i alla fall eller tillhör en ursprungsbefolkning och så vidare. Men Brasilien i sig ser ju ut precis hur som helst, tack vare då, eller på grund av de här inflyttade europeerna som av olika skäl och olika regimer har kommit, tagit sig hela vägen dit.
Innan vi går vidare, så apropå de här fattigpojkarna, som, alltså de här mer traditionellt, det man fördomsfullt kanske associerar med Brasilien, hur de ser ut. Jag vet inte om Ronaldinho kvalar in där, men det kanske han gör, han ser väl speciell ut, om man säger så. Men innan vi går tillbaka till Champions League-diskussionen, ska vi bara notera att han är illa ute någon sorts skattehärva, såklart. Och jag såg nu i veckan att de hade konfiskerat det då, eftersom han hade liksom inga pengar på konto, så hade de istället konfiskerat saker hemma hos honom, bland annat hans konstsamling. Och då gick man såklart in och kollade vilken sorts konst det var som Ronaldinho ägde. Och om du får gissa, var det bra konst, var det begränsad konst eller var det ganska förfärlig konst? Vad skulle du tro?
Jag känner att det här är en sån jävla fälla du håller på att gilla. Så jag kommer inte säga någonting, men då säger jag så här, popkonst. Skulle han kunna ha liksom köpt till sig någonting pollockskt eller kanske lichtensteinskt? Nej,
nej, du är helt rätt i din inledningsanalys. Popkonst, fast den moderna formen, den ganska värdelösa sådär Warhol-epigon-historien. Företrädesvis då målningar som föreställer honom själv.
Ja, ja.
Outhärdligt usel konst. Men i alla fall konst.
Okej, okay, men du såg inte... Det är väldigt fina och rekommenderar alla att följa detta konto som heter Footballers with Animals. Det är ett Twitterkonto som lägger upp lite bilder på fotbollsspelare med olika djursituationer. Och då finns det en bild som Alexis Sanchez har tagit själv, tror jag. Mm. När han ligger i sin soffa, så är hans hund där, och han älskar sina hundar. Och så ser man på en möbel längre bort så står det två foton inramade med Sanchez och hans hundar. Och det är samma foto som han har inramat in två gånger.
Åh, vilken feng shui fin tanke.
Ja, precis. Nej, men jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt med stora fotbollsspelare och avbildningar av sig själva i hemmiljö. Mm. Jag tror att det kanske är det vanligaste porträttet om du skulle... Om man nu bara skulle få välja ett, så tror jag att det är nästan mest återkommande i fotbollshem.
Mm. Och Hugo Sanchez som tar det sitt extra steg med de här megastora statyerna som man har på sin takterrass som föreställer honom själv. Det gillar man ju.
Här bor jag.
Här bor jag. Här är jag. Mm.
Du, en annan liten spaning från gårdagens omgång var ju att Osman Dembélé gjorde ett jättefint mål. En riktig sån tv-spels historia. Detta i samband med, eller samma vecka som han kom 2 timmar för sent till Barcelonas träning. Vilket, om jag känner där institutionen rätt, innebär att de nog hade tränat klart för så mycket längre. Så brukar man ju inte hålla på. Eller så hade de möjligtvis kanske möte då, säg att de hade mött en timme innan för att ha tid att byta om och stacka ihop sig. Men jag har ju också noterat nu att de andra, alltså ambitionen, de här ordning, kring ordningsreglerna har ju sänkt så mycket runt Dembélé. Så nu i veckan så sa ju lagkamraterna mest att, eller först sa ju Valverde något i stil med att ja, nej, men det är lite jobbigt för Osman, och ja, vi ska försöka hjälpa honom ungefär. Men det var liksom, man såg att han inte var arg alls längre. Och någon lagkamrat som var så här, ja, men alltså, om jag får välja på att han ska komma jättemycket för sent och göra och spela bra och göra mål, så tycker jag inte att det är värt det på något sätt. Så att han håller på att liksom få en helt egen status och en egen klausul, tror jag, i den där klubben. Det är liksom ett utgångsläge att han kommer komma lite för sent, och det är helt okej så länge han gör den där typen av mål då och då. Han har gjort, spelat bra på slutet dessutom, Dembélé. Helt oförklarligt.
Ja, vilket problem. Alltså, det känns som att de får hitta en sån här Jens Lehmann-lösning åt honom. Att Jens Lehmann fick ju, han åkte ju helikopter till träningarna i Tyskland ett tag för att, ja, för att göra det så bekvämt som möjligt för sig själv. Jag kan se det hända för Osman Dembélé. Alltså den dubbla frustrationen, att han inte bara är liksom ett barn, utan han är också ett briljant barn.
Ja.
Sådär, som blandar 2 timmars försening med briljanta tv-spelsmål.
Jorge Valdano, jag vet inte om ni känner till honom, ni som lyssnar på den podden, men ja, det är i alla fall en fotbollsman från Argentina, före detta back och sedmera sportdirektör i Real Madrid. Han sa tydligen igår i tv att nej, alltså Osman Dembélé är inte dubbelfotad. Han är enkelfotad. Det är bara att vi har inte riktigt kommit på vilken fot det är.
Ja, gud, vilken fantastisk. Är det en hyllning eller sågning?
Alltså, det är så himla, det är allt på en gång. Det är inte så många som lyckats få till den typen av allt på en gång, hyllning, sågning, konstaterande. Men föga förvånande så sätter ju Jorge Valdano den i direktsändning.
Han missar aldrig något. Nej, man kan väl konstatera med Dembélé att han, hans bästa fot i alla fall inte huvudet, om man säger så.
Men han hade gjort en liten sån segergest igår, eller målfirande, när han hade liksom pekat så här på tinningen, typ att så här, ni tror att jag är dum. Mm. Ja. Så jag känner mig pyttelite skyldig där, för jag kanske har drivit tesen att han inte, i alla fall att han är lite sent mentalt utvecklad, eller inte riktigt klarar av att ta hand om sig själv. Det gör han inte, men jag känner lite som du, det kanske är, vi kanske har att göra med att ett så briljant geni så att det inte går att förvänta sig att han ska klara av vanliga förhållningsregler. Alltså du vet, som de här riktiga superhjärnorna som liksom kan lösa så Fermats teorem men inte kan sätta på sig, hitta 2 strumpor av samma färg på morgonen liksom.
Alltså han är, det påminner lite om den där amerikanska filmrepliken som jag inte ens minns varifrån den kommer, men den där are you stupid or just ignorant? I don't know and I don't care. Hade kunnat vara Dembélé.
Ja. Ja, jag precis. Jag vill utåt att antingen är han det, eller så är han bara punk rakt av. Det finns ju något lite kittlande i den historien också. Vi lovar att följa upp i alla fall så mycket vi bara kan kring Dembélé, för att det händer grejer hela tiden på den fronten, kan man säga.
Han är en konstnär. Han är en, och det är inget olagligt med att leva vivörliv heller.
Nej, det kan man klart för sig.
Eller eventuellt, jag vet inte. Det gör hon ute på just den.
Han skulle på sikt kunna ha en sån, ett porträtt av sig själv naken hemma. Alltså, förstår du vilken typ av superstjärna jag pratar om då? Kanske ett litet höftskynke, men ändå att det är
något romerskt, ja. Eller?
Ja, ja. Exakt. Mm. Någonting sånt. Med någon jävla treudd i handen.
Gud vad fint. I sin högra eller vänstra hand, oklart vilken.
Ja, precis. Vet inte. Mm. säkert.
Mm. Men i alla fall, alltså, man är väl i någon sorts position nu att börja halvminisummera gruppspelet. Och alla lag är inte vidare, men alla bra lag är vidare. Och ovälskatterna bara passerade obemärkt. Vad tror du, liksom, om vi kollar på hela hösten, så där, vad tar vi med oss därifrån? Eller vad tar du med dig därifrån?
Nej, alltså, som du säger, nästan alla lag man någonstans trodde skulle lösa det har ju gjort det. Jag slås väl lite av att det inte är något lag som har liksom imponerat ihjäl mig. Gud, vilken, det lät lite syntax-error där, men ja, ni fattar vad jag menar. Eller det känns inte som det finns någon självklar favorit, men då landar man väl återigen då att det kanske blir Barcelona, kanske Manchester City, Real Madrid om de får ordning på det, och vem vet, Bayern München, trots att de är riktigt illa ute i ligan, för jag kan inte riktigt se. Men du kanske tänker att jag ska svara Tottenham då? Ja, varför inte? jag kanske, ja, eller PSG helt enkelt. Nej, jag tycker det är lite svårt att känna sådär att det här laget ligger liksom i vinnarhålet eller så nu, utan det, meningen att det kommer kunna bli ganska så jämnt och lite ovisst under åttondelsrundan, och det är ju alltid roligt, för att den, nu har man ju liksom lärt sig att den brukar också bli ganska tråkig egentligen.
Nej, men det är, alltså, för att ta din travmetaforik i hamn, så känns det lite som att det är väldigt många av de stora, liksom, jättarna som är okörda, som de säger i travet. De kommer in på andra varvet och är helt okörda och sådär. Och mycket någon form av identitetskris som pågår. Alltså, av de mer identitära lagen, om man kan säga så är det väl egentligen bara, alltså, City med sin Guardiolaismo som går väldigt bra. Det nya Ajax är jag också så här barnsligt imponerad av. Det är en så där konstant pågående förälskelse, att det kommer alltid nya 18, 19, 20-åringar därifrån som är ännu bättre än den förra generationen. Och på din bakgård också med Chinesios nya Lyon, som i alla fall fläckvis har varit, inte minst då i matcherna mot City, varit otroligt bra, liksom, med Depay är tillbaka. José Mauar tycker jag är en av Europas redan nu, liksom, mest intressanta spelare. Nabil Fekir är tillbaka igen då i gammal Fekir-form och sånt. Häftigt är det.
Ja, precis. Ja, och det är lite det som får mig att tveka kring Manchester City, för att det känns som att de nu gick de på en gick de på pumpen i helgen då i Premier League, som ni såg allihopa. Men jag tror att de reder ut det. Jag tror att de vinner Premier League i år. Jag vet inte riktigt hur de löser ett tok-cyniskt semifinalsmotstånd i Champions League.
Nej, eller det är fortfarande så. Det är fortfarande så. Mm.
Ja, det känner jag fortfarande. Jag är inte säker på att de gör det. Så att, jag tror kanske att de inte, eller jag känner att de kanske inte riktigt är mina favoriter. Men nu någonstans landar man ju i att man får börja räkna bort lag. Mm. De som du nämner, jag håller med, jag är superimponerad av båda dem, kanske framförallt Lyon. Men det är ju väldigt svårt att tänka sig att både vare sig de eller Ajax skulle ha någonting att göra med slutstriden. Nej. Och då har vi Barcelona som satte Messi på bänken igår och ställde ut ett rent B-lag med smak av C-laget nästan.
Ett Dembélé-lag.
D-lag, exakt. Åh, det ska jag alltid kalla en handspelare. Och det är ju alltså det kanske är för att skrämmas någonstans då, och visa liksom att det här vad vi har i när vi går ut i korridorerna och ropar in folk som inte brukar få spela så. Jag tror, alltså, Barcelona kan absolut vinna Champions League i år. Jag säger inget om det. Jag tror inte att hysterin på hemmaplan kommer bli så stor som den brukar, för att det här är inte ett Barcelona med en identitet och spelstil som får hemmapubliken att bli så där förälskad faktiskt. Frågan är om de tar det hela vägen med den identitetsbrist eller sin lite tråkigare och lite, ja, kanske lite mognare identitet nu. För att det är som att de Valverdes verk har mycket varit att göra sig av med alla naiva inslag på något sätt i Barcelona. Det som vi kallar naivt, det skulle kanske inte de själva gå med på, eller Pep Guardiola, Men att han har gjort dem lite robustare och då är det lite svårare att, att uppbåda samma entusiasm. Och Real Madrid är så svåra att bedöma just nu. Bayern München, jag följer Bundesliga alldeles för dåligt, ska jag erkännas. Men det är inte så att jag inte kan se resultatraderna. Så att det verkar konstigt om de skulle gå på knock den här säsongen också.
Ja, det känns ju så. Det finns något fascinerande att alla de här lagen på något sätt roterar runt Guardiola-arvet. Eller sitter runt Guardiola, Barcelona runt Guardiola-arvet. I Tyskland finns det ju en pågående diskussion om det, så att Guardiola har förstört tysk fotboll. Eller
ja, det är klart att det finns en sån diskussion.
Eller så var Hans-Peter Briegel som var ute och sa det, att ja, men, alla, nu ska det spelas bollinnehavs fotboll till förbannelse och sådär. Vi var rätt bra på att vinna matcher förut. Det har vi slutat med i Bayern och i Tyskland med tyska landslaget och sådär.
Det var ju som när Giorgio Chiellini sa att Guardiolismon har förstört italienskt försvarsspel. Han åker på en del anklagelser, Pep Guardiola, man kan inte säga något annat.
Nej, så är det, man sticker ut sin skalliga, briljanta skalle. Men det är i alla fall något som alla måste förhålla sig till, och det tar vi tacksamt emot. Mer sånt
ja, överallt. Absolut.
Visa mig pengarna!
Ska vi göra några snabba nedslag i veckan som gick, Simon?
Let's.
Before time flies away. Jag vill göra en liten notering. Valencia-derbyt, Valencia-Levante på damsidan är vi nu. Alltså den spanska damligan drog hur mycket folk till arenan?
Ja, men gissningen är ju antingen är det 15 personer eller så är det 20 000. Så jag säger mitt emellan, det vill säga 17 000.
Ja, 20 198 personer var och såg derbyt mellan Levante och Valencia som hade då jobbats upp och snackats upp såklart på förhand. Jag tror att det var gratis inträde också. Mm. Men inte desto mindre så var det faktiskt sexan och åttan som möttes någonting sånt tror jag i den spanska damligan. Och en inramning som inte har setts tidigare i alla fall på den här nivån.
Vi lägger till lite
0-0 blev det.
Ja, vi lägger till lite förra veckans diskussion om att det faktiskt händer saker i spansk damfotboll.
Och det är inte, ja, det gör ju det.
Det är inte så som att kompetensen inte finns, att det inte finns unga tjejer som spelar. Men nu verkar det som att de också får lite stöttning, support och lite intresse också med VM-guldet på U17-sidan i färskt minne såklart. Och lite uppbackning medialt också, så att det är häftigt.
Vi får väl också notera att det har det har dragits igång en rejäl debatt i England kring Raheem Sterlings post på Instagram var det väl, där han just gick ut och gjorde en jämförelse mellan två rubriker som hade satts. Det handlade om två unga spelare i Manchester City. Den ena vit och den andra svart, för att simplifiera det hela. Och vilken rubriksättning som hade gjorts av Daily Mail var det, tror jag, när de här två unga herrarna hade respektive lagt pengar på ett hus till sin familj eller föräldrarna på något sätt. Och Sterling, som själv har varit offer och måltavla för en lång rad, får man väl säga, mycket suspekta rubriker som sammanlagt ger en ganska tydlig bild av den rasism som är extremt närvarande i engelsk tabloidpress. Han hade väl väntat på det här läget och sparat de här två, som sagt, rubrikerna, och skrev en mycket sansad och bra och ska man säga även men reflekterande, utan att vara frustande, inlaga i den här debatten, och gjorde egentligen så att den kom igång igen på riktigt. Det är första gången som, vad jag vet, som Raheem Sterling själv har gått in och sagt någonting, och han skriver det också, att jag brukar inte prata så ofta men nu känner jag att det är dags. Det har varit totalt dominerande i brittisk media de senaste dagarna och lett till väldigt mycket intressanta, vad ska man säga, det har varit ställningstagande eller positioneranden som vissa är tråkiga och vissa är väldigt väntade. Men generellt så har alla behövt förhålla sig till detta på hela egentligen Premier League-kartan.
Mm. Och man kan säga att det låter som en tolkning du gör, men det är bortom allt rimligt tvivel att det har då förekommit en regelrätt mobbingkampanj där liksom Raheem Sterling har fått representera allting som man då fraktar med liksom någon form av, alltså dels såklart du pratar om de rasistiska undertonerna också, den här nidbildande, den unge, obildade, idiotiska fotbollsspelaren. Vi är väldigt bekanta med hela den debatten från Frankrike, inte minst med förortskidsen som blev så uthängda och hatade och symboler för allting som var fel med hela det franska samhället. Sterling är ju liksom, ja, men om han handlar han någonting på något lågprisvaruhus så målas han som en gniden och snål jävel. Köper han någonting dyrt till sin mamma som du exemplifierade med, så är han bara liksom vulgär och äcklig på det sättet liksom.
Allt är fel. Ja. Tar han privatjättet så är han bortskämd. Sen så åkte han på semester med något sånt här budgetbolag, precis som du säger. Och då går de helt bärsärka över att han borde ha råd med mer och så vidare. Alltså det är ju det här klassiska att det går inte att göra rätt helt enkelt.
Som vi säger i Västergötland, hur han vänder så han rövar bak.
Exakt så. Precis, ja, det har sagts mycket kring det här och det är inte så hemskt svårt att ta ställning till, men jag vill ändå uppmana alla som gillar Premier League att läsa tidningarna ordentligt de här dagarna och även titta på tv-programmen den mån man kan och så, för att man får väl säga att alla inom engelsk fotboll har uttalat sig kring detta och det är intressant att höra, tycker jag. Även framförallt så trädde många lite pensionerade svarta spelare fram och berättar om hur de upplevde det på sin tid då kanske det var 20 år sedan eller 15 år sedan de slutade spela i Premier League, och hur mycket av det här som inte gick att prata om då och hur tacksamma de är för att frågan slut kommer upp på bordet.
Det är vältajmat också, det har ju hänt ett par saker de senaste liksom dagarna så där som sätter det här ytterligare i strålkastarljuset på något sätt. Dels så har organisationen Kick It Out då, som granskar fördomar och rasism och homofobi och sånt inom fotbollen, kommit med sin årsrapport för då förra säsongen, som visade då en ökning med 22% vad gäller då rasistiska anslutna incidenter i samband med fotboll. Och det är den ena saken om en sorts tidsanda, och den andra saken är ju allt det som händer kring Brexit, och där vår älskade förbundskapten Gareth Southgate gick ut och sa att, och markerade mot det han kallade uppenbart rasistiska undertoner i hela Brexit-kampanjen. Och det gör inte honom till en mindre stor förebild liksom i sätt att förhålla sig till sin samtid och omvärld.
I didn't like the connotations around Brexit. There were some generational opinions about what modern Britain should look like. We felt that young people in particular would connect with our guys because they must have been confused after Brexit, because for me a lot of the undertones of the voting on Brexit were racial undertones.
Just med Brexit, när folkomröstningen genomfördes då för 2,5 år sedan, mitt under brinnande fotbolls-EM var det faktiskt i Frankrike, så ökade ju andelen hatbrott alltså över en natt. Det var väl månaden efter, alltså det var en sån extrem ökning i rapporterade rasistiska hatbrott då, framförallt. Och det här visar ju hur lätt man kan egentligen trigga de här instinkterna eller de här tendenserna som finns i samhället, och hur, vilken typ av politiska beslut som kan upplevas som att de legitimerar rasism. Och Brexit blev verkligen ett tydligt sånt. Det handlar inte alls om att alla som röstade liv då, alltså att, som röstade för att Storbritannien skulle lämna EU, är rasister, långt därifrån. Men effekten blev helt övertydlig om man tittar rent statistiskt i just vålds- och rasistiska hatbrott.
Mm. Jag vet att just dagen före, tror jag, eller möjligen till och med på valdagen, så var jag på, som du sa, det var mitt under brinnande EM-slutspel, så var jag på en presskonferens med Cookie Coleman, alltså Wales då, då var han förbundskapten. Och första frågan från den då brittiska pressen var det ju, var: "So, Cookie, the obvious question, big game tomorrow, immense game, will you exit or remain?" Fint.
Ja, det var ju lite skämtet under hela det mästerskapet, vill jag minnas. Wales var väl i och för sig den, eller Wales var väl den del av Storbritannien där det var absolut flest som röstade för att lämna, tror jag.
Mm. Ja, det var väl det. Och Nordirland som valde att vara kvar med de implikationer som, eller följde det fick också. Men hur som helst, en debatt kring, först kommer rasismen och sen kommer debatten kring rasismen, och det är väl oerhört välkommet.
Jag ska lägga ut, det finns en väldigt deprimerande men väldigt, väldigt klargörande Twitter-tråd där man kan se eller väldigt många av de här rubrikerna i brittiska tabloidmedier är det ju främst då, och hur de har behandlat Raheem Sterling. Jag ska lägga ut det på, eller jag ska be vår Twitter-administratör på kontot Fotbollradikal, eller podcast radikal heter det väl, som vi har förärats. Det går bra att gå in och följa oss där. Ska vi lägga ut allt göttigt vi bara kan hitta.
Det tycker man ska göra. Jag vet också att Piers Morgan var väl också ute i, såklart, den gamle tabloidkungen, som sen är någon form av nöjesprofil, politisk profil, och Trump-vän har väl också varit ute och svingat i Sterling-historien.
I don't see racism. But how is this racism? ja, när jag tittade i 35 sekunder på hans, när han satt och försökte då debattera detta i veckan.
Han gör ju det. Han är ju på sitt sätt, det är lätt att förstå. Han är väldigt mycket ett barn av sin tid, Piers Morgan. Konfliktinriktad, högljudd och så vidare, enkelspårig. Han håller ju i ITVs morgonprogram, där, Good Morning Britain. Ett alldeles fantastiskt, inte jättefotbollskopplat men ändå lite smått om man vill, en briljant sån diskussion i somras någon gång när Ash Sarkar var gäst. Ash Sarkar, en vänsterprofil i det engelska medielandskapet. Jag kan bara för skojs skull, för att ni får, så att ni får en bild av henne, referera till hennes Twitter bio, säger man så, bio, hennes presentation där.
Mm, beror på om man pratar svenska eller engelska.
Just det, men det är rätt på papper i alla fall, eller?
Ja, ja.
Och där presenterar hon sig själv som att vara hennes då senior editor för Novara Media, alltså en vänsterpublikation. Literature bore, anarcho-fabulous, muslim, Tottenham Hotspur Football Club, walks like a supermodel, fucks like a champion, luxury communism now. Det är det. Hon är lysande underhållande och en otrolig provokatör som då satt i just Good Morning Britain i somras för att prata om, det var när Trump var på väg in på någon form av statsbesök i London, och det var ju stora protestmarscher då, enormt stora protestmarscher. Vilket Piers Morgan fick honom att se rött, han fattade inte alls varför man ska protestera mot Trump när man inte hade, det inte alls varit lika stora protester mot Barack Obama, som båda då, alltså när sakerna man protesterade mot Trump hade även Obama i viss utsträckning också då varit ansvarig för. Ash Sarkar satt där som gäst och Piers Morgan går väldigt, väldigt hårt åt henne. Och Ash Sarkar försöker förklara att jag försvarar inte Barack Obama, inte på något enda sätt liksom. Jag är inte alls i hans ringhörna. Och Piers Morgan ville inte lyssna. Han bara avbröt henne, gick på.
Wrong. You have to mark twice, don't you?
I would actually encourage you to maybe check out some of the other work that I've done where I've been intensely...
Tell you what I'd do, Ash. I'd go and check out some basic facts about your hero, Obama.
He's not my hero. I'm a communist, you idiot.
You didn't plan any protests against him, did you? What you do
and to no one
is
else.
Be relentlessly anti-Trump and relentlessly pro somebody like Obama.
I'm not pro-Obama. I've been a critic of Obama. I'm a critic of the Democratic Party. Because I'm literally a communist.
Fantastiskt.
Det ska vi nämna för så att säga transparens och eventuell jävsituation att du sa att hon håller på Tottenham. Piers Morgan är ju en Arsenal-supporter, så att det här kan ju också ha varit en debatt om någonting annat. Det kan ju, vi kan inte utesluta att den rörde sig på flera nivåer samtidigt i alla fall.
Vi får göra det ett jobb för den psykoanalytiska soffan, vad det lider.
I'm literally...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är också intressant att följa ett parallellfall till Raheem Sterling som vi har i Frankrike just nu. Eller det har väl egentligen pågått sedan i våras någon gång när Adrien Rabiot, PSGs mittfältsunderbarn får vi väl kalla honom, tackade nej till att vara reserv i Didier Deschamps VM-trupp. Jag minns att han skrev ett...
Good call, Adrien. Good call.
Det var riktigt bra gjort. Han skrev att det var liksom inte riktigt hans grej att vara reserv. Det här var inte det första som hade, alltså det fanns en hel del tecken kan man säga från tidigare på att Adrien var en bortskämd snorunge, om vi ska tala klarspråk. Men det här gjorde ju att Didier Deschamps på sitt väldigt lugna och sammansatta sätt förklarade att Adriens tid i landslaget eventuellt nog var över. Han har inte kallat honom sedan dess till något landslagsuppdrag i alla fall. Och det har följts upp då under hösten med att Rabiot inte har förlängt sitt kontrakt med PSG. Det går ut i sommar och mycket tyder på att han kanske får lämna klubben nu under vinteruppehållet då för att han inte ska gå gratis helt enkelt. Rabiot har blivit utbuad på Parc des Princes. Det tog ett tag, men det har blivit de senaste matcherna just på grund av det här. För att det är så uppenbart att han är besvärlig, jobbig, bortskämd. Nu hade han krävt samma lön som Mbappé till exempel, sägs det. Ja. Men det är, och det är liksom en sån, det finns ju en sån lång fransk tradition i att skriva om det man upplever som bortskämda snorungar som inte kan bete sig, som inte har koderna, som inte respekterar laget och så vidare. Förutom att de fram till nu alltid har varit invandrarkids. Och då är det som att Adrien Rabiot är någonting helt annat. Det går liksom inte att sätta in honom i den här sammansatta bilden eller traditionen och förstå att det här, alltså att det handlar om samma sak. Det är samma typ av beteende. Det kanske till och med är så att Rabiot är extra jobbig eller extra krävande eller har en ännu mer orealistisk självbilden många av de här andra som vi har pratat om då genom åren, Anelka, Evra, Ribéry, för att han kommer från en liksom etniskt fransk parisisk övre medelklassfamilj som är, ja, alltså bakgrunden är så städad så att han måste nästan behandlas eller tolkas på något annat sätt. Alltså det här är bara ett utslag av honom själv. Det finns ingenting i hans uppväxt eller sociala miljö eller någonting som skulle kunna ha lett fram till det här. Det är också en form av, det är inte omvänd rasism, utan det är en form av, ska jag säga, kanske ett bevis på hur mycket invandrarkillar inom fotbollen alltid får representera förorten och en kultur eller flera olika kulturer som inte anses då kompatibla med det franska eller med det tyska eller med det svenska, med Zlatan till exempel då, eller med det brittiska om vi pratar med om Raheem Sterling. Men det är bara en individuellt dåligt beteende hela tiden när en sån som Rabiot går bort sig gång på gång på gång.
Ska man hitta en struktur i just fallet Adrien Rabiot så är det väl att där förklarar man det snarare med att det är hans mammas fel som är så extremt närvarande i hans karriär och hans agent och allt det där. Så att ja, det lirar ju ganska väl med samtidsandan så där att det är det inte inom
blattarna eller kvinnorna,
eller kvinnorna är fel på. Exakt så. Ja, tryggt och säkert.
Det är aldrig, i alla fall, den vite, unge, briljante mannen.
Gött.
Y el Piti Martínez va a convertir el tercer gol. Y River va a ganar la cuarta Copa Libertadores de América. No hay arquero. Piti, gol de River y se termina. Gol de River. Gol de River Play.
Vad har hänt mer då sen sist? Vi har ju spelat en Copa Conquistadores final.
Till slut, finalmente så blev det ju en final också. River blev ju, River Plate blev mästare till slut, 3-1 mot Boca Juniors i Madrid på andra sidan jordklotet såklart. Och det känns som att vi har pratat om den här matchen i ett par år åtminstone.
Alltså det blev ju ett anti. Det här blev ju ett Rejota-klimax. Man kan inte säga något annat.
Rejota-klimax på spanska eller?
Ja, Rejota-klimax. Ja, precis.
Och det känns ändå som att vi borde ha uttömt det sådär, men det finns så oerhört mycket att prata om i relation till den här matchen. Jag tänker prata i, om ni har en timme över så tänkte jag ta och dra igenom i korthet vad jag har att säga om den. Och det har du va?
Ja, jag gör lite kaffe och så kanske jag skriver några mejl så länge jag övar på min pianoläxa, så är jag tillbaka om en stund då.
Kom tillbaka när musiken spelar, ungefär så. Nej, men det är väl sådär att det är inte så att vi...
Scenen är din.
Tack, Johanna. det är inte så att vi liksom nödvändigtvis behöver skäl för att sådär, dra politiska växlar på fotbollsmatcher och sånt. Men här är det ju just i fallet med Copa Conquistadores-finalen så är det ju i princip omöjligt att låta bli att liksom låta hela det mötet och historien kring det bli en sån här skrattspegel för någon sorts politisk situation i hela Argentina med våldet och anarkismen och den ekonomiska krisen och sådär. Alltså historiens största klubbmatch i Argentina kan alltså inte ens spelas i Argentina. Jag vet, efter matchen så var presidenten i Argentina, Mauricio Macri, ute och twittrade en hel del. Och bland annat så hyllade han supportrarna som hade skött sig så bra i... Och det hade de ju i Madrid, så var det ju i princip inga bråk. Men däremot så var det stora kravaller hemma i Buenos Aires när River Plate var ute och firade och Boca var ute och inte firade, så att säga.
Får jag kasta, förlåt, nu har jag gjort kaffe här och spelat lite piano. En sak som utöver det fruktansvärt sorgliga i att den här matchen inte gick att genomföra i Argentina, en annan tråkig effekt av det är ju att, som jag förstår det, så kommer inte River Plate ens åka hem och fira det här med sina supportrar. De kommer stanna och åka vidare till klubblags-VM där de ska representera då sin kontinent, Sydamerika, i Förenade Arabemiraten, är det där det går i år. Ja. Vilket ju blir ytterligare ett liksom bevis på de många steg från supportrarna som lagen blev tvungna att ta i samband med det här.
Det är just att de blev tvingade och piskade till. Det är inte så att världsfotbollen behöver den själv för att spela matcher på andra sidan jordklotet då, riktade mot en global publik, men i det här fallet så var det att det gick inte att spela på grund av hotsituationen och våldssituationen hemma i Buenos Aires. Men att just att du tog upp vad presidenten Mauricio Macri twittrade har sitt skäl och sin orsak även på andra sätt, för han var ju också extremt engagerad i matchen i form av Boca-supporter. Han inledde alltså sin publika bana i Argentina på ett ganska vanligt sätt, det vill säga han var först storsponsor till Boca och sen så tog han över som Bocas president. Fascinerande med honom och lite talande och symboliskt också att när han då var sponsor så var han alltså med avlönade Menotti som tränare för Boca, och sen tog han över och den första tränare som han anställde var Carlos Bilardo. Och det där är ju den argentinska både fotbollshistorien och politiska historien sammanfattade i två namn. Alltså de delar ofta upp sig liksom mellan Beadistas eller Menotistas.
Det som i kanske delar av Sydostasien heter Yin och Yang heter väl i Argentina Biardo och
Menotti. Ja, väldigt mycket så ju. Alltså där Biardo var då någon sorts antifotbollsapostel. Det var cynism och pragmatism och machiavellism eller vad man vill liksom. Han vann, eller ledde dem till guld 86 i VM. Menotti, någon slags sydamerikansk Stenik Seman-figur. Kedjerökande romantiker, liberal, estet, som ledde dem då till VM-guldet på hemmaplan 78. som man själv då mellan raderna kunde läsa ut, att det var någon slags implicit som protesthandling mot juntan och den mer vidriga form av cynism som de ju stod för. Man pratar om att hans fotboll var eller fotboll lirico, den lyriska fotbollen. Så det där är de två benen som argentinsk fotboll på många sätt fortfarande står på då. Ska man liksom vara grisar eller ska man vara konstnärer? Eller kanske både och.
Jag vill bara säga att det tredje benet heter Jorge Valdano, men det lät både lite opassande och väldigt snuskigt, så att jag vill glömma det.
Taget. Men vi har ju sett liksom, alltså deras landslag inte VM, eller i VM i somras inte minst, att de har liksom alla kvaliteter i hela världen men får liksom inte ihop det, och det är ju rätt mycket så med hela Argentina. Det är, nu är man tillbaka igen, det är 50% inflation, det är en kraschande ekonomi, det är våld och konflikter och alltihopa. Och den talande blinkningen var ju att River Plate tog lite över momentum i det här dubbelmötet mot Boca när backen Carlos Izquierdos gjorde självmål i första matchen då. Izquierdo på spanska som betyder
vänster.
Just det, vänster gjorde självmål och så förlorade de. Men jag vill ta en annan ingång då här i akt 2 av min timslånga utläggning. Är ingången genom litteraturen får man väl säga. Det finns ju en viss kategori böcker som man längtar efter så oerhört mycket, och i det här fallet så längtar jag eftersom den är bara publicerad på spanska, inte översatt till något språk jag behärskar än. Men jag vet att jag kommer att läsa den. En bok som tar sitt avstamp då, no pun intended, i december 1990 nere i centrala Buenos Aires. Det står ett gäng byggjobbare och håller på att bygga ett hotell. Och när de då ser då på bankbyggnaden på andra sidan gatan hur en man går ut på 16 våningen, vinkar till dem och sen tar ett steg ut i tomma intet och störtar mot döden. Mannen som hoppade hette Jorge Sivak, känd då son i en stor argentinsk bankfamilj. Han blev känd i Argentina något år tidigare än hans bror Osvaldo kidnappades och mördades i ett så väldigt uppmärksammat fall. Jorge själv då var bland mycket annat, han var kommunist och
I'm literally a communist.
Han var bankman. Han var också en familjefar, en pappa som tog med sina grabbar och tittade på Independiente-matcher. Det som hade hänt 90 var då att dels hade familjeföretaget och den här banken kraschat, och såklart så hade även kommunismen gjort det. Och mitt i allt det här så orkade han inte längre, utan han tog sitt liv. Och det finns fortfarande än idag då, snart tillgängligt då på det här Twitter-kontot som du refererade till, podcast Radikal. Bilder från när TV sände då Jorge Sivas begravning, och då kan man se hur en av hans då söner, 15 år, går fram och lägger en krans på kistan och gråter hejdlöst och tröstas av mamma och sådär. Den pojken heter Martin Sivak, blev sedermera journalist och författare, och den här boken som jag pratar om då heter El Salto de Papa, pappas hopp. Och den har han då skrivit. Han kallar den själv då att det är en text av en son som sörjt i 25 år.
Just det, för det är ju inte hopp som i att vara hoppfull, utan det är att ta ett hopp helt enkelt. Pappas självmord handlar det om då.
Precis så. Och i boken då så forskar han då dels i pappas liv med massa intervjuer med människor som stod honom nära, men också med hela det här framväxande moderna Argentina som fond och bakgrund. Han berättar liksom om fotbollsmatcherna som de gick på, och han berättar också om det här då, det omöjliga politiska läget, om våldet och ekonomin. Han berättar om hur pappan gör affärer med extremhögern i princip, han gör affärer med gerillan, han gör affärer med alla, och allting är kaos både i hans då personliga liv, privata liv och i samhället. Och när jag har läst den boken så har jag också snubblat över det faktum att tydligen så är Argentinas medelklass beroende av psykoanalys. Alltså inte beroende i bemärkelsen i behov av, utan att de är de har det som knark helt enkelt. De har alltså, Argentina har alltså fler psykologer, psykoterapeuter per invånare än något annat land i hela världen.
Alltså av alla liksom dåliga substanser eller beroendeframkallande substanser som någonstans finns och produceras i Sydamerika, så kanske det här ändå är den sundare då.
Den känns okej och säkert eftersom det kanske finns ett sorts samhälleligt kollektivt behov av det. Alltså alla kända argentinare vi har i princip, påven, ja, han har gått i terapi. Macri, presidenten, hans första dag som president så gick han till sin psykolog och gick i terapi.
Mm-hmm. Messi? Frågetecken.
Ja, det utgår ifrån att han borde ha gjort.
Ja, det tror jag också.
Och sådär.
I alla fall måste han måste ha gjort det varje gång han kommit hem från Argentina och blivit sänkt med landslaget.
Verkligen. Och 2018, om man säger sådana saker, så vet man ju det sociala medieklimatet att man får alltid frågan, källa på det? Jo då, det finns ju en sån här argentinsk mätning som visar att i Argentina så har de 194 psykologer per 100 000 invånare. Tvåa på listan, Finland, har ungefär en fjärdedel av det. Och trea, USA med en, vad blir det, sjättedel ungefär så många, eller sjundedel så många.
Vad, jag menar, den absolut mest nödvändiga parallell att dra här måste ju ändå vara att Argentina och Finland, etta, tvåa, de enda två riktiga tangoländerna.
Ja. Det känns ju mycket relevant. Jag vet inte på vilket sätt, men jag vet bara att...
Det känns relevant på alla sätt, men låt mig återkomma i exakt varför. Men det måste ju ändå vara... Alltså, tango kanske är ändå den mest psykoanalytiska dans som finns. Alltså, det är ju i alla fall den mest dramatiska och kanske komplexa uppgörelse med till exempel motsatta könet.
Väldigt mycket. Så jag pratade igår faktiskt med Mikael Dahlén, alltså ekonomiprofessorn som också är kolumnist i Aftonbladet, som berättade om hur han i Finland, vi pratade om hur man förhåller sig till katastrofer i olika länder. Och han berättade om det där hävdvunna finländska sättet som är att det kan alltid bli värre. Det skulle kunna vara ett argentinskt säg lika gärna ju. Så det finns en teori i Argentina också om att de klarar inte av att ha liksom normala ledare, regeringschefer, utan alltså som typ som Macri, utan de kräver sina excentriker, de kräver en Maradona typ eller en galning helt enkelt, att det är det som en Bielsa eller vad du nu vill liksom. Allt annat, det funkar inte för att det inte är samklang med landet.
Nej, just det.
Ja, hur som helst, alltså Martin Sivak då, han forskade då, vem eller vad var det som fick pappa hoppa egentligen? Jag ser mycket fram emot att läsa boken. Tills vidare skulle du faktiskt kunna ta in lite Sivak-inspiration med att gå på hans lillebror Gabriel Gabo, som blev inte journalist utan en firad konsertpianist. Han lever sitt liv i Paris och du skulle just den här veckan faktiskt kunna gå och se en ljud- och bildinstallation som han har gjort på Sorbonne-universitetet. Det spelas en vecka till ungefär. Ett kulturtips där i det lilla.
Ett väldigt så riktat kulturtips till mig, tack för det.
Det är så jag jobbar.
Jag
För att knyta ihop säcken om Sivak, om Argentina och om boken, så vill jag också berätta då att när Martin Sivak var liten så frågade han, som alla tioåriga söner gör, sin pappa då, vilken musik som pappan skulle vilja spelas på hans begravning. Och han fick inget svar, berättade han, men däremot så när Jorge hade hoppat så hittade de då att han hade ändå en önskan som han lämnade efter sig. Och det var att han ville att de spelade en sång av Alfredo Zitarrosa, en uruguayansk sångare och, eller protestsångare och kommunist också då. Och jag tänkte att vi skulle kunna lyssna på den för att stänga berättelsen om en kuppfinal som fick spelas på andra sidan jordklotet. I den allra första versen då som vi hör här så sjunger Zitarrosa så här: i mitt land, vilken sorg, fattigdomen, hatet. Min far säger att han kommer att komma från tidens slut i en annan tid. Han berättar att solen kommer att skina om en stad han drömmer om, där man arbetar i det solgröna. I mitt land, vilken sorg, fattigdomen och hatet. Här är Adagio e mi país av Alfredo Zitarrosa.
E mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar.
Vi kan väl också bara konstatera att Copa Libertadores-finalen nästa år, enligt alla reklamskyltar och utskick och beslut såklart som har fattats, ska gå i
på mars.
Santiago. Nej då, ska gå i Santiago. Och det här är ju antagligen ett beslut att matchen ska spelas i Chile, men kan såklart också i all sin luddighet innebära att det finns en utväg om man vill spela matchen i Santiago de Compostela till exempel i norra Spanien. Det är smart tycker jag av ledningen kring den här turneringen att de har börjat, vad ska man säga, reservera sig lite grann, eller i alla fall ha gardera sig för olika eventuella utvägar.
Ja, fiffigt ändå. Machiavellis det också.
Ja, lite tungt, tung argentinsk tango. Jag ska inte, absolut inte lätta upp stämningen på något sätt, men jag ska ta ut en profil i alla fall. Det har ju avslöjats i veckan, slutet på förra veckan var det väl, att det afghanska damlandslaget i fotboll har utsatts för sexuella övergrepp från högre ort, får man säga. Det är utsedda tränare och hela vägen upp till ordföranden eller presidenten i det afghanska fotbollsförbundet som är anklagade för detta, och en rättsprocess är inledd. Jag tror att han faktiskt är avstängd tillfälligt eller tills vidare. Och det här kom fram i en stor intervju med The Guardian. Det är faktiskt den före detta landslagsspelaren Khalida Popal, som också jobbar för kvinnors rättigheter, som gick ut och berättade om detta. Och det ska handla om en hel rad av övergrepp, hela vägen från vad ska man säga, alltså lättare inom parentes förnedrande beteende till våldtäkt. Och en gigantisk, kan man väl säga, skandal eller rättsskandal som håller på att rullas upp i ett land och ett landslag såklart som lever väldigt mycket på, eller där kvinnor lever väldigt mycket på nåder överhuvudtaget. Det visar, tycker jag, vikten av att det som vi pratar om, att våga anmäla och så vidare. Det är ju lätt att säga i en svensk eller europeisk miljö kanske, och även där är det ofta väldigt svårt, för att det är ju inte ovanligt att offer och förövare står i en beroende situation. Här är det verkligen fallet, men Khalida Popal hade hoppat av landslaget eller slutat spela i alla fall, och håller nu på att sätta ord på det som ser ut att bli den kanske största övergreppsskandalen inom fotbollen som vi känner till. Hon är veckans profil för min del.
Den sortens tystnadskultur och skräck finns inte i Sverige, som Håla Sängdal skulle sagt.
Nej, det gör inte det.
Mm. En lättare liten kvinnlig profil bidrar gärna med. Och vi pratade om tysk fotboll förut, och gör man det så är det svårt att komma runt, eller ja, det är jättelätt att komma runt, men låt oss låtsas som att det är svårt. Stefan Kiesling, gamle Bayer Leverkusen-ikonen som ju slutade en lång och framgångsrik karriär i våras efter förra säsongen. Vilket ju gör att han kan berätta lite saker, hemlisar och så, från sin karriär. Och det har han gjort. Nu i veckan så berättade han bland annat hur det gick till med försäsongsträningen. Nu för tiden så är det ju rätt så hårt för fotbollsspelare att de är ju aldrig riktigt fria så där. Även om de är iväg på semester så kan klubbarna mäta att de inte liksom förfaller helt med liksom olika monitorer och pulsmätare och allt vad det är. Och Kiesling berättar hur han brukar hantera det, att jag skötte väl min träning och sådär, men det var inte så att jag gjorde allting som de bad mig om, utan ganska ofta så lät jag ju min fru Norina ta på sig den här mätaren för hon är rätt sportig, så fick hon gå ut och köra lite intervaller.
Är det då, är det motsvarande Alexis Sanchez sätter så här pulsmätaren på sin hund?
Och jobbar upp sina transfersummor. Ja, jag tror att man kan nästan utgå från det. I alla fall så känns det som att vi har fått en ny favoritwag där i Norina Kiesling. Hon gjorde jobbet, så att säga.
Det är trångt på tronen, men jag tar in henne absolut.
Mm, förtjänar hon. Ska vi kanske ta, innan vi väver ihop allt, kulturtipsa lite, som vi brukar?
Ja, det känns ju verkligen inte som att vi har fått några som helst kulturtips under det här programmet, så att kör på.
I'm gonna. Och lite i Kieslings anda så tänker jag vara lite halvlat då, eftersom jag började att prata om Sally Rooneys Samtal med vänner, så tänker jag också tipsa om den. Den kom alltså i fjol. Den är ju såklart redan väldigt uppmärksammad och så, men jag vill säga att missa inte att läsa den. Den är
Den är redan uppmärksammad, men den är ännu inte nämnd i podden för nu, så att du kanske riktigt tar fart.
Jag tror det. Ja, men 2-3 läsare till är den i alla fall värd. Skriven på sån här extremt fjäderlätt, kul engelska. Hon är väldigt ung, Sally Rooney, väldigt, väldigt, väldigt begåvad. Och den är en briljant skildring av både relationer, relationsekonomi, man kallar det så, och också med en briljant dialog som jag är helt säker på är mycket bättre att läsa på originalspråk om man nu har det i sig. Och sådär. Men den är hög tankemässig densitet och väldigt, väldigt lätt och fint skriven. Jag kan ändå igång läsa ett litet stycke till för att blicka tillbaka mot Argentina och depressionen där och ett svar, som ett allmänt svar på varför vi egentligen mår så jäkla dåligt. Sally Rooney skriver så här: jag visste att Bobby hade vetat vad man borde säga i ett sånt här läge, eftersom hon hade mycket att säga om psykisk hälsa i det offentliga samtalet. Jag sa: Bobby menar att depression är människans sätt att reagera på senkapitalismens villkor. Det fick honom att le. Där har ni det. Varför mår vi kass? Det är senkapitalismens fel.
Åh, att starta en podcast kan också vara ett sätt att reagera på senkapitalismens villkor, är det inte så?
Så är det. Det skulle jag säga är själva incitamentet för samtalet.
ska vi ta oss härifrån med lite gladare toner? Vi har ju pratat om den senaste veckan, det har ni hört säkert på många håll och läst, att det är upprorsstämning i Frankrike och framförallt i Paris. På paradgatan Champs-Élysées så har många butiker förstörts, det har byggts, bildats barrikader och har varit en rad sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Jag skulle vilja spela en låt till den här gatans ära lite grann. Det betyder inte att ni måste besöka Champs-Élysées i Paris. Det räcker att kasta ett öga på, tycker jag. Men det finns en låt som är väldigt, väldigt känd för alla som är fransoser eller som har lärt sig franska i ung ålder och som har fått ett uppsving i en helt annan tappning för många som tycker om fotboll och känner igen den därför. Jag blev lite orolig häromdagen och tänkte, det kanske är en allmän uppfattning nu att den här låten är skriven i N'Golo Kantés ära. Så är det faktiskt inte riktigt. Så att, för att ge er lite bakgrundsinfo och en stabil fransk grund att stå på, så tänkte jag lämna er med Jodassin och Champs-Élysées. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.